där. Nu tror jag att allting är som det ska vara.
Du gick precis på muggen och jag inser nu att jag borde gjort detsamma.
Mm-hmm.
Aningen kissnödig.
Mm. Ah, du får hålla dig. Ja. Du, på vägen hit när jag gick så kom jag att tänka på ett jävligt härligt ord.
Mm.
Jag gick och funderade på vad vi pratade om förra veckan i podden. Jag funderade vad jag skulle prata om idag.
Vad pratade vi om i förra veckan?
Men lite allt möjligt. Men bland annat så pratade du lite grann om... du fick ett brev från 156.
Ah.
Där du gick igenom dina bilar. Och då pratade du om din Torino.
Ah.
Och, att du, och vad du skulle göra med den.
Ah.
Då sa du att du skulle fixa med saftblandare bland annat.
Ah.
Saftblandare. Vilket jävla underbart ord.
Mm.
Saftblandare. För det är ju de här förr i tiden när vi var små. På den tiden man kanske gick på något evenemang där man fick korv i papper.
Ah.
Och då var det en sån stor med saft. Och så i den så gick det liksom som en sån här långsam som blandade saften. Det måste ju vara därifrån det kommer. Kommer ihåg dem?
Gud, vilken,
för jag har aldrig tänkt på ordet.
Att det är nostalgiskt så, ord.
Ja, saftblandare.
Och att då gammaldags sirener såg ut på exakt samma sätt. Ja. Röda.
Det är ju ingen ungdom idag som vet vad liksom en saftblandare är. Ja, de vet ju vad liksom det som sitter på taket är. Men jag tror inte de ser framför sig det här som jag pratar om nu.
Det närmaste man kommer i idag är ju sådana slushies.
Slushies, ja. Uh-huh. Slushblandare.
Ja,
men det var ju exakt sådana fast de var fyllda med saft istället.
Uh-huh.
Ofta lingonsaft. Uh-huh. Lingondryck.
Lingondryck har aldrig varit bra.
Nej, inte heller.
För det är som att man så här, jordgubbsaft.
Ja,
och så smakar så bara, det sura lingon.
Oh, nej, jag vet.
Jävla kommunistdricka.
Nu kom vi från ämnet. Väl hälsa.
Välkomna till lingondricka avsnitt 234.
Mm. Jag kommer allihopa.
Jag har ju nu plöjt totalt värdelöst Schlättas fetaste hotrod.
Det glädjer mig.
Och jag kan säga en sak. Mm. Måns Hellström, han är ett geni.
Ja, du vill gå så långt.
Ja,
är den härlig...
Och jag ska komma till varför.
Ja, det tänkte jag.
För tv-serien i sig är ju en härlig svensk klassisk SVT feel good dokumentär.
När SVT gör det de är bra på.
Ja, precis som du sa i förra avsnittet.
Mm.
Och sen bygger han ju en helt okej rodd och hans polare är väl liksom ett tvärsnitt av hobbyn. Liksom.
Mm.
Störtsköna grisar på något sätt.
Ja, just det.
Ja. Mm. Så det här är perfekt underhållning. Men Måns själv, han har troligtvis inte fattat sin egen storhet. För han har ju liksom ingen att benchmarka mot. För det är ju han
inte som dig då, som är fullt medveten om sin egen briljans.
Ja. Men jag skulle säga, om jag har en skev självbild, ja, så tror jag att
du har en konkav Måns... självbild, så har han en konvex självbild.
Nej, men jag tror att Måns kanske inte riktigt har en självbild än, utan han är bara fylld av idéer,
ja,
och så gör hans polare tummen upp. Tittar man slarvigt så på den här tv-serien, då gör ju han en massa tokiga saker.
Mm.
Men tittar man noggrant så det han gör är att han hela tiden bryter mönstret. Det som vi gillar med det som japaner gör, det som finnar gör...
Det som är Roth gjorde är det som de här stora custombyggarna gör.
Det som vi alltid i den här podden har hyllat.
Ja, vad intressant. Jag är väldigt nyfiken på vart det ska landa.
Ta då till exempel hans röda 91 skeva Cheyenne Pickies. Alltså den här...
Ja, den skymtade förbi där i början, ja.
Ja.
Ja, just det.
Enkel, smakfull restaurering där han har vågat använda liksom den enkla grillen.
Mm.
Liksom inget lullull, inget bling, basic lack. Men sen har han sektionerat karossen ett par decimeter underifrån så att det ser ut som att den har sjunkit ner i asfalten.
Ja.
Eller som att han står liksom i en lergrop.
Det är Sima-klass på den idén åtminstone.
Ja, och den här bilen hade jag blykoll på. Jag älskat den här bilen.
Mm.
Men jag hade ingen aning om att det var han som hade byggt den.
Nej, det gör ju det. Den liksom gör bara... den ännu heller på något
ja.
Sätt.
Och jag men, precis som du säger, det här är Sima-kvalitet på idén.
Mm.
Och ska man säga, liksom, det som är viktigt att poängtera det är att den här bilen är ju mycket, mycket svårare att få till. För att det som ögat uppfattar som det enkla, det är ju ofta det svåra. Och det är ju liksom att behålla den så här ren. Liksom.
Mm.
Och det här är ju i grund och botten en fylleidé.
Ja, så är det ju verkligen.
Med en raketforskares execution.
Mm. Om en galen konstnärs fingertoppskänsla.
Ja, för sen kommer nästa grej. Och det är ju hans inredning. Han bygger ju egna möbler. Och det är liksom uppstoppade djur med M16 och jaktgevär som trappräcken. Men sen i vardagsrummet så har han ett soffbord som består av stjärtvingen från ett J29 tunnanplan med liksom smäckra träben. Kolla på det här soffbordet.
Wow! Ja, shit, vad coolt.
Ja, men det är skitsnyggt. Och i hallen står det ett tvättställ som består av en supergammal och sliten snickarbänk med ett modernt porslinshandfat liksom nedsänkt i. Det här är...
Ja, det har du fan rätt i. Det är en skön filur det här.
Jag säger det igen. Måns Hellström är ett geni, men för honom är det här som vilken tisdagsidé som helst. Han vaknar på morgonen och bara... Fan, jag ska göra ett handfat. Jag tar den här gamla snickarbänken.
Ja.
Det är bara det att normala människor skulle inte se hur bra det blir. Men han tänker inte efter. Han bara är och gör.
Ja, och det som jag tycker, nu när du lyfter fram det här som jag slås av, det som skiljer honom från många andra. För vi har ju väldigt många av den här typen av figurer i hobbyn som kommer på de här, som du säger, fyller idéerna. Nu ska jag ta en snickarbänk och göra någonting. Men det blir ju alltid fult och äckligt bara.
Ja.
Men här blir det liksom nästan ärnshit så fint.
Du hade en sån här fyllig idé som också var briljant för många år sedan.
Ja, den vet jag inte ens om jag vill droppa, för den är så jävla bra. Du tänker på spisen eller?
Ja.
Ja. Den kommer någon jävel göra, men jag kommer inte göra
det. Du kommer ju aldrig göra det, för du är ju en lort.
Jag kommer kanske göra den i en framtida stuga.
Ja, och då gör det ingenting om 50 andra lyssnare har gjort den. Men det är ju att ta en gammal sån här vedeldad spis.
Ja.
Alla ser den framför sig, som är kanske 40 cm hög.
Som ofta sitter i gamla liksom, snicka eller soldattorpor.
Ja, exakt. Klassiskt svart
gjutjärnspis.
Man öppnar framifrån och sen ovanpå så är det såna tunga lock man lyfter på. Men det är att du ska då med en plastmaskärare skära bort hela ovansidan.
Jätteenkelt, du vill bara kapa ut ett hål där uppe. Ja. Jo, men det är ju inte, det är inte superavancerat, det är ju bara ett hål.
Jo, men
jag skulle inte vara svårt för mig att göra det. Men det är väldigt många andra.
Men att sen sänka ner en induktionshäll.
Så har man kvar den i köket.
Så att man kommer in i det här gamla soldattorpet och så står en gjutjärns vedeldad vackerspis där från 1829.
Mm.
Fast den är en induktionshäll. Eftersom det blir en helt svart häll så kommer man liksom inte ögat direkt förstå. Det är stort.
Ja. Förstår men, inte varför ingen har kommit på den här idén tidigare.
Den är säljbar så att man... Ja, är skitsamma.
Mm. Precis nu så går åtminstone 4 av våra lyssnare ut i sina garage och hämtar plastmaskären.
Ja, så är det. Men det som är så intressant med Måns Hellström, det är att det är som att hela hans persona är en stor avledande manöver. För nu är han en god och glad bompojk från Västgötaslätta.
Mm.
Och som gör det som faller honom in. Mm. Men om man hade tagit hans hjärna och placerat den i en excentrisk konstnärskropp, då hade han liksom varit en skön, fullständigt galen, skäggig, barfota snubbe bosatt i en svindyr loft apartment i Lower East Side i New York, omgiven av musiker, narkomaner och modeller.
Mm.
För jag vill inte säga att han är en bilbyggare, även om han gör fantastiska bilar. Men han är mer en tusenkonstnär, en installationskonstnär.
Ja, just det.
Har ni inte sett totalt värdelöst Slättas fetaste hotrod på SVT Play, så gör det. Och titta på honom så som ett geni i fel miljö.
Mm. Eller rätt, beror på vad du frågar.
Ja, alltså, jag menar inte att det är fel på en Västgötaslätta. Men jag menar, tänk om Måns istället hade haft en fet ateljé i Venice Beach.
Ja.
Kommer nog vi prata om att man skulle sätta en contouch på väggen.
Mm.
Han hade varit först i världen att sätta en contouch på väggen.
Mm. Det är en riktig, riktig Måns-idé.
Ja.
Svinkul att du tyckte om serien.
Ja.
Ja, den är jättehärlig. Du, alltså jag kan inte hålla mig längre. Jag måste få berätta. Jag måste få berätta om min långa helg.
Jag har ju avhållit mig från att fråga, lite av avundsjukan, men också för att jag ville liksom få det liksom obearbetat.
Ja, men precis. Det är roligare att få det på den. Så att vi bränner väl av dealen med hojen här och nu då. Northbike, dream it, live it. Under veckan som har gått då, så har jag hunnit runda av den här hojsäsongen som sagt då, genom att åka upp till Lappland och Jämtland, eller närmare bestämt Stekenjokk-platån då, för att köra den här vägen som har det mycket passande namnet Vildmarksvägen. Och den här resan gjorde jag med en av mina äldsta och bästa vänner, och idag tänkte jag som sagt berätta lite om det här. Det ser jag mycket fram emot, för det har varit jättekul. Här då. När jag gjorde riskettan i samband med att jag tog hojkort, så skulle vi presentera oss själva och berätta vad vi hette och varför vi ville ta hojkort. Jag gissar att det här var lärarens väldigt föreningslivsindoktrinerade sätt att skapa någon form av gruppkänsla. Att vi skulle berätta om varför vi ville skaffa hojkort. Och när det var min tur att berätta varför då, så minns att det enda jag kunde komma på att säga var att jag ville kombinera motorcykelåkningen med fina naturupplevelser. Och det här var ju lite klyschigt och överdrivet sagt där och då kanske. Men så här i efterhand så har jag insett att jag kanske nog inte visste hur rätt jag hade när jag sa det där då. För det jag kommer fram till är att det jag gillar allra mest när det kommer till att åka hoj, så är det att ta mig till vackra platser med hjälp av hojen. Tidigare i våras så tog jag ju The Queen upp till Sälen själv för att tälta lite i skogen och köra hoj på vägarna kring Fulufjället. Och jag tror att det var då som jag började inse att jag, det är det här jag liksom vill ha hojen till. Det vill säga att fly storstaden och vardagsstressen i några dagar. Jag är egentligen inte så intresserad av att liksom pendla genom stan till jobbet på hojen. För det är mest krångligt och bökigt. Det är inte så jävla roligt. Och ett kort tag så var jag även inne på att jag skulle lära mig att köra på bana och kanske köpa någon begagnad racehoj. Men det där har jag helt släppt nu. För i och med den här resan så har jag befäst den här känslan.
Har du cementerat?
Ja, det är den här typen av resor som jag vill hålla på med. Jag älskar att köra långt, för det ger en känsla i kroppen som är svår att få på något sätt annars, tycker jag. Jag hoppas att jag kommer kunna blicka tillbaka på den här resan om några år och inse att det här bara var kanske mina första stapplande steg på äventyrsmotorcykelstigen på något sätt. Ja. Och att jag i framtiden kommer att...
Vad härligt.
Ja, att jag i framtiden kanske kommer ta mig an betydligt mycket tuffare och strapatsrika äventyr.
Ja. Åka till Danmark liksom.
Nej, men det kanske lite mer exotiska platser. Sydamerika drömmer jag ju om. Ja. Men för där jag är här och nu då, så var den här resan... Som jag som sagt gjorde med en väldigt gammal trogen vän. En helt magiskt litet äventyr. Som slår det mesta som jag varit med om i resväg faktiskt. Kanske inte så mycket för att den var speciellt strapatsrik. Men ibland i livet så är man ju med om händelser som, du vet, på något sätt har nästan ett så här filmiskt skimmer över sig. Du vet, som när vi var på Fåre första gången ihop. När vi hade varit muskelbilar.
Ja, 20 år sedan.
Ja. Och den här turen blev också en sån resa. Du vet att det blir lite konstigt. Redan när jag stod i mitt garage på morgonen och lastade på packningen på hojen, så var det som att jag var väldigt närvarande. Men också samtidigt hela tiden kunde se mig själv utifrån. Och så var det när vi var på Fåra också, eller hur? Och det här hängde med, den här känslan hängde med hela helgen. Och jag tror att det är just den känslan som gör att man känner att man är med i en film lite grann. På något sätt.
Och vet du vad det är? Det är också när man befinner sig i någonting som man gillar. Antingen så pratar man väldigt mycket, eller så är man helt tyst.
Just det.
Och när man är helt tyst och bara helt fokuserad på det som ska komma, då vet man att man är otroligt närvarande.
Verkligen. Hur som helst då, så vi gav oss iväg vid 9-tiden på morgonen och körde ut ur stan mot Uppsala. Och det var något så otroligt befriande med att köra ut från stan, samtidigt som man på andra sidan vägrenen ser den här oändliga kön av människor som då sitter i sina bilar och krypkör in mot stan för att börja jobbet, medan man själv då lämnar stissiga Stockholm bakom sig.
Mycket symbolik är det.
Ja, jätteskönt. Det var ju dessutom högsommar i torsdags då när vi gav oss iväg. Så den här klarblå himlen och solen gjorde ju sitt också för att liksom ge oss en väldigt bra start på resan då. Och när vi kom till avfarten Uppsala norra, då tog vi av, för vi skulle ju nämligen då köra Tidernas väg norrut. Och Tidernas väg, det är ju vägarna 272 och 83 mellan Uppsala och Ånge då, som går över Dalälven och Storsjön och sen längs Ljugan och genom Uppland, Gästrikland, Hälsingland och Medelpad. Så att den är lång då. Den här vägen är otroligt vacker. Och den är helt underbar ur ett MC-perspektiv. För den är inte bara vacker utan den är också ganska kurvig. Men framförallt är den härlig för att det känns som att man reser genom tiden lite grann. Och därav namnet då. För när du börjar att köra den här, när du svänger av i Uppsala. Mm. Då reser man genom ett ganska modernt lantbrukslandskap då. Men ju längre upp du kommer ju mer förändras omgivningarna. Och ibland så känns det som att man kör igenom ett Sverige som ja, det är typ som att man har åkt bak i tiden 60-70 år eller kanske till och med 100 år bakåt i tiden. Så tidernas väg är liksom ett hett tips för alla som vill köra upp genom Sverige men som inte har bråttom. För det tar ju mycket längre tid.
Hur snabbt kör man ungefär? Vad ligger man och snittar på den vägen?
Det är så 70-80 liksom. Ja. Och ibland kommer du in i små städer, då är det liksom 60-50. Så att det är ingen väg att åka om man har bråttom. Men om man vill ha en härlig tur genom ett gammalt, vackert Sverige så är det väldigt fint. Men när vi var i höjd med Gävle då, då kollar jag i backspegeln och då inser jag att Martin är borta. Så jag vänder och så kör jag in, eller kör jag tillbaks och då ser jag att han har kört in på en rastplats. Ah. Och när jag kommer fram så ser jag även att kedjan hänger och det visar sig att den har gått av då. Ah. Men istället att få bli nedslagen av det här så lyckas vi på något sätt behålla det här goda humöret som vi har. Och efter några telefonsamtal så är en bärgare på väg och en verkstadstid bokad. Så det här gör att vi får stifta bekantskap med en jävligt glad och pratvillig bärgare. Kille vars bil var jävligt risig och den hade dessutom något fel på värmen, så Martin, han fick ju sitta då med den här pratkvarnen med rutorna nere i 4 mil, för det bara sprutade varmluft. Det var full värme rätt in i kupén då medan så körs. Det här, så det var säkert 60 grader in i hytten. Och du vet ju Martin svettas. Och jag åker bakom fnittra. Skitsamma. Vi hinner ju även då äta lunch på Sveriges kanske sunkaste pizzeria som låg vägg i vägg med den här MC-verkstaden som vi hittade. Och allt det här, det adderade liksom bara till vårt lilla äventyr. För det var ju som jag skrev till dig, att om det inte händer något oförutsett på vägen, då blir det inget äventyr. Utan då är det ju bara en resa. Liksom. Så efter en liten detour på cirka 3 timmar så kan vi då till slut åter rulla norrut. Och istället för att köra samma väg tillbaks dit där kedjan gick av då, för att fortsätta tidernas väg, så väljer vi att blåsa på motorvägen till Sandviken och där köra in på tidernas väg igen då, för annars hade vi förlorat så jävla mycket tid. Men planen var ju från början att vi skulle köra 45 mil första dagen, för det är så långt det är mellan Stockholm och Ånge då. Och vi hade räknat med att det skulle ta ungefär 6-7 timmar eller något sånt där då. Men i och med det här stoppet då, så skulle det visa sig att det skulle bli betydligt fler timmar på vägen än vad vi hade räknat med. Men det visste vi inte där och då. För när vi började komma ovanför Järvsö och Ljusdal.
Det är vackert.
Ja, det är det. Det är vackert och dystert på samma gång. Ja. Det är dystert vackert. Nej, men det är väldigt fint där uppe.
Järvsö är en sån här ort som är fantastisk på vintern men ganska hemsk på sommaren.
Ja, fast den var också härlig på något sätt. Ja. Skitsamma, när vi kom i höjd med Järvsö och Ljusdal, då började det bli kväll ju och mörkt. Ja. Vi var ju så sena i liksom schemat på något sätt. Och när vi kom ytterligare lite längre upp, då började det bli ganska kallt också. Fuktigt som fan. Och till råga på allt så var det väldigt långa sträckor som de höll på att lägga om vägen på. Så att det gjorde att det var grusväg i flera mil istället för asfalt då. Och varken jag eller Martin har ju några problem att köra grus. Tvärtom så var ju det en av de saker som vi ville göra på den här resan. Men inte första dagen kanske. Och inte i totalt mörker och duggregn, vilket gjorde att visiret dessutom immade igen då. Och inte efter att man har suttit då 10 timmar på hojen redan och bara vill komma fram då. Men vi slet på och trots att det var liksom ganska jobbigt, så var det också något med allt det där som var väldigt härligt på något sätt. Och när vi stelfrusna då äntligen kör in i Ånge runt 11-tiden på kvällen, så kändes det var helt fantastiskt. Ända tills vi inser att hotellet som jag bokat, det ligger ytterligare en timmes körning norrut då. Så det var ju bara att slå igång hojarna igen och fortsätta köra. Alltså vi frös så mycket att man var så typ gråtfärdig och fnittrig på samma gång, för att det var så jävla sjukt allting. Du vet, man bara tyckte att det här händer inte. Det var så jävla kallt. Men när vi väl var framme då och hade inkvarterat oss på Jämtkrogen i Bräck, och värmen började infinna sig i kroppen igen efter 4 timmars iskyla, då infann sig en underbar känsla. Så vi korkade upp där inne på hotellrummet och det blev en jävligt sen men också väldigt rolig kväll. För allt var stängt när vi kom fram, så vi hade inte ätit middag eller hunnit köpa med oss något att äta, så att vi var ju sjukt hungriga. Det är så jävla typiskt två stockholmare att tro att något ska vara öppet klockan 11 en torsdag i Bräcke där det bara bor 1500 pers liksom. Så vi hade ju inget att äta, så det enda vi kunde fylla våra magar med, det var ju vin då, vilket vi gjorde tills vi typ stupade. Men jag ska för ordningen ska säga att det behövdes ju inte så mycket efter den här dagen för att man skulle bli ganska på gasen då. Dagen därpå så sov vi hur som helst ganska länge. Jag tror att vi gick upp i 8 kanske. Och sen gick vi åt frukost. Och så tog vi det lugnt en stund och gjorde oss i ordning i lugn och ro. För vi visste att det skulle regna på fredagen. Så vi tog lång tid på oss på morgonen då och klädde på oss liksom rätt grejer. Vilket vi inte hade gjort kvällen innan. För vi hade ju bra grejer med oss. Och vi var väl iväg från hotellet vid 10 kanske, något sånt där.
Får jag ställa en fråga?
Absolut.
Jämtkrogen i Bräcke.
Väldigt, du vet, den skulle kunna ligga i Twin Peaks. Alltså det var otroligt spännande.
Den har ju en kinesisk design.
Kinesisk design.
På huset liksom.
Ja, mitt i liksom mörkaste, ja, vad är vi för landskap? Är det fortfarande Jämtland kanske?
Ja, det skulle inte fråga mig om.
Där, drivs av en ryska. Och massa så här motorsågsstatyer runt omkring.
Av älgar.
Ja, jättemycket snickarglädje, både invändigt och utvändigt. Det är väldigt speciellt härligt ställe på något sätt.
För kollar man på bilder på Jämtkrogen som jag har framför mig nu, så är det ju liksom väldigt mycket motorcyklar alltid parkerade utanför.
Ja.
Eller jänkebilar, eller en helikopter.
Mm. Hojarna ska nog göra det vi gjorde, gissa, köra vildmarksvägen. Men
helikoptern är osäker.
Helikoptern är oklar, men sen är det jänkebilar, det är fan, alltså norra Sverige, de gillar sina bilar där. Mycket fina jänkare, mycket dyra nya bilar också, mycket gammalt fint. Hur som helst, när vi packade då på morgonen, då var det ganska fint. Men i samma sekund när jag startade hojen så började det regna. Och sen så regnade det ganska mycket de första 15 milen. Och det var dessutom rätt så dimmigt. Men vi hade ju inte så långt att köra den dagen. Alltså dag 2 då. Och nu kändes det dessutom jävligt härligt att vara uppe i fjällvärlden. Så trots att det regnade så var det en skön eftermiddag. För vi hade ju som sagt rätt kläder på oss. Så att det bekom oss inte så mycket.
Nej.
Men när vi då till slut kom upp till Gäddene. Och skulle börja klättringen upp på själva Karlfjället. Då slutade det regna. Och molnen skingrades. Åtminstone lite grann. Så det var som att motorcykelgudarna ville ge oss liksom lite belöning. För att vi hade liksom varit så duktiga. Och kämpat oss upp då hela vägen till målet. För målet med den här resan var ju, förutom att få hänga och köra hoj ihop, ändå på något sätt att få köra motorcykel uppe på Karlfjället, på Stekenjokk-platån då, på den här vägen som kallas för Vildmarksvägen. Och när jag körde där uppe så kände jag att det här var en sån här upplevelse som man upplever lite problematisk i det att den är så vacker att man vet att det kommer liksom bli svårt att försöka snacka om det efteråt. Därför tänkte jag skita i det.
Ja.
För vad jag än säger här så kommer jag inte kunna förklara för er som lyssnar hur vackert en svensk liksom fjälllandskap kan vara i mitten på september. Ni som har upplevt det, ni fattar. Och ni som inte gör det, ni får försöka uppleva det här själva på något sätt. För jag är som sagt inte säker på att jag kommer kunna beskriva det på ett rättvist sätt. Jag kan lägga upp lite bilder på Insta. De kommer inte heller vara rättvisa, men det ger en hint i alla fall om hur fint det är där uppe. På vägen ner då, på andra sidan Högfjället, så stötte vi på en hel del renar också. Och lite längre ner i dalen så höll samerna på att samla in sina renjordar med enduros och fyrhjulingar för att flytta dem då till vinterbetesområdena. Så vi körde förbi såna häng där det stod tusentals renar, vilket var ganska mäktigt. Sen kom vi fram till vårt hotell uppe i Klimpfjäll någon gång på eftermiddagen. Och då så åt och drack vi en god middag. Och sen så satt vi och var lyriska över vad vi hade varit med om. Och snackade skit halva natten. Sen dagen därpå då hade vi ett nytt maratonpass att köra. För vi skulle då nämligen köra från Klimpfjäll hela vägen ner till Martins stuga som ligger i Älgnäs i närheten av Tönnebro, om någon vet var det ligger. Så det blev återigen 10 timmar plus i sadeln. Men vägen ner var väldigt härlig, för du färdas ju genom små byar och naturlandskap som dryper av så här vackra svensk melankoli. Och jag sa till Martin att vi dessutom hade First Blood-väder, vilket ytterligare förstärkte den här känslan av liksom vackert tungsinne, om du vet.
First Blood-väder är en otroligt bra väderbeskrivning.
Ja, de som... Ja, visst är det.
Ja, men den borde vara bara som en definition. Om ja. Man kan säga på nyheterna. Och för... På torsdag så får vi First Blood-väder.
Ja, och det innebär då för de som inte har sett First Blood. Det innebär molnen ligger så lågt att de täcker trädtopparna och bergen som omger de här små byarna som man kör igenom. Och så ligger det regn i luften, men det regnar inte. Men det är väldigt mycket höst på gång liksom. Men som sagt, det regnade faktiskt ingenting den dagen. Fast det var blött i luften. Men i och med att man var påklädd då, så gick det att njuta av det här.
Men ni körde liksom nonstop där uppifrån hela vägen ner till Tartnastuga som ligger typ norr om Gävle.
Ja, precis. Precis. Och det var ju liksom en stålgrå, blöt, tung, höstig dag. Men det var härligt och vackert på det sätt. Sen blev det åter en halv sen kväll med mat och dryck och skitsnack när vi kom fram vid 9-tiden på kvällen. Men vid det här laget då började man bli ganska mör av allt körande, så jag tror att jag lyckades hålla mig vaken till 12 kanske. Men sen gick det inte längre utan jag somnade. Men man ville liksom försöka dra ut på de här dagarna så mycket det bara går. Liksom, när man har 4 dagar ihop liksom, att få hänga och köra hoj, så försöker man ju hålla sig vaken på kvällen då. Ja, och sen på söndagen så körde vi tidernas väg tillbaka till Stockholm via Uppsala och sen motorvägen då hem till Stockholm. Och jag tänker att alla som kör har ju någon drömresa som de vill förverkliga. Och för mig så leder ofta den första drömresan till en ny som är längre och mer storslagen än den förra. Och sen så rullar det på sådär. Men det jag kommer fram till under den här resan är att det är på det här sättet som jag vill använda min hoj som sagt. Vilket också har lett fram till att jag nu inser att jag behöver en ny hoj inför nästa säsong. Men det får jag snacka om en annan gång. Min uppmaning till alla som lyssnar är att man ska drömma ihop en egen resa som man vill göra med hojen. Och det behöver ju inte vara att köra liksom The Road of Bones i Sibirien. Utan det kan ju vara någonting som liknade det här som vi gjorde. För det är ju inte så svårt att få till. Det viktiga är hur som helst att man tar Northbike på orden och dream it, live it, tänker jag. Eller hur?
Bra, bra avrundning. Du, du gav ju oss en uppgift i förra veckan. Vilket var en ganska kul uppgift. Vi skulle alltså plocka ut 5 moderna bilar, max 10 år.
Så var det, precis. Du tyckte vi ska göra det nu?
Ja, du tycker inte det. Eller?
Jo, absolut. Du har ett lyssnarbrev också som vi ska ta. Ja.
Vi tar klassikerna.
Ja, vi tar klassikerna.
Det här är alltså 5 moderna bilar som kommer bli klassiker.
Så var det, precis. Som vi tror kommer bli klassiker.
Som vi vet.
Ja, som vi vet kommer bli klassiker. Ja.
Hur ska vi lägga upp? Ska vi ta liksom varannan bil?
Ja, det
för det finns ju en stor chans att vi har valt samma, men då är det så.
Ja,
då
är det ju 100%.
Då är det 100%, ja. Istället för 90%.
Ja.
Jag tänkte börja med en bil som jag vet du inte har valt.
Ja, ja.
Och det här är en helt ny bil som jag direkt kan avgöra.
Ja, för vi sitter och får ju vara max 10 år.
Ja. Anledningen till att det här kommer bli en klassiker är att linjerna på den här bilen är vilda. Brist på bättre ord. Den har 4 dörrar. Den har svepande smäckra linjer över taket kombinerat med feta breddade skärmar och luftutsläpp. Jag förutspår att Audi e-tron GT Quattro kommer bli en klassiker.
Intressant.
Jag ska också säga att jag aldrig trodde att jag skulle vända mig om efter en Audi. Audi gjorde ju liksom ur Quattron. Sen förvandlades märket till en fullständigt anonym humble brag TV4-bil för folk och skådägare som ville visa att de var bättre och rikare än sina grannar.
En blöt fis i ett par Gant-kalsonger. Eller så kan man beskriva Audi. Vi kommer aldrig få dem som sponsorer, så vi kan säga vad vi vill.
Audi har ju de senaste 20 åren representerat allt som vi hatar med Sverige.
Ja.
Men nu har det hänt någonting med Audi.
Ja, okay.
En ny designchef har plötsligt gjort märket mycket, mycket coolare än sina ägare. Och den här strategin är ju som att balansera på en knivsegg. Förstår du hur jag tänker?
Jag förstår precis hur du tänker.
Alltså, om Dacia och Skoda skulle börja designa vräkiga, vulgära, här kommer jag, bilar, så skulle ju ägarna kissa i byxan.
Mm. Många av dem, ja.
Jag menar, rädslan av att uppfattas som något som de inte är.
Mm.
Och Audi har så länge varit en anonym bil, även om de har gjort de här RS-modeller med 500 häst, så ägarna är troligtvis inte mogna för att gå från humble brag till rent och skärt skryt.
Nej, just det. Mm.
Men Audi e-tron GT Quattro är fruktansvärt snygg. Har du sett den?
Ja.
Den är ju på tv-reklam.
Ja. Jag har en bil med på listan som påminner om den där. Den är väldigt fin. Det går inte att säga något annat.
Nej.
Det gör bara inte det. Kul, först ut en Audi alltså.
Det gör ont hela min kropp, men jag kommer bättra mig.
Ja. Mm. Fan, det här är ett roligt ämne,
ja,
känner jag.
Ja.
Ja. Jag kommer faktiskt börja med en jävligt oväntad bil.
Aha.
Som jag tror kommer bli en klassiker. Och det är... Är du med?
Ja.
Chevrolet Corvette C8. Och anledningen till att jag tror det,
uh-huh,
det är för att den har inte sålt så bra som GM hade hoppats på, vilket gör att det kommer inte finnas så många som man kanske från början trodde att det skulle göra. Det är dessutom en bil som är unik i det att den blev ju slutet på en era, för det var ju den första Corvetten med mittmotor.
Uh-huh.
Och en av kriterierna för vad som krävs för att en bil ska bli en klassiker är ju att den ritar om kartan, tänker jag.
Uh-huh.
På ett eller annat sätt. Och av den anledningen så tror jag att den där i framtiden kanske kommer att bli en klassiker.
Ja.
Inte för att den är snygg eller modern eller så här, utan för att den är väldigt speciell. Och för att jag inte tror att det kommer finnas många av den.
Nej. Jag vet inte vad jag ska säga.
Nej, inte jag heller.
Jag kan inte säga att jag kan inte säga emot.
Nej.
Jag kan inte säga att du har fel.
Nej.
Men det var överraskande.
Ja, ja, jag sa ju det.
Ja, ja. Ja, bra.
Ja. Nästa då?
Nästa för mig är såklart följande bil. Dodge Challenger Hellcat.
Ja, du tror det alltså. Det där har jag varit inne på. Fortsätt ditt resonemang. Så ska jag...
Man behöver inte säga mer än 717 hästar.
Ja.
Track mode, street mode. Det här är fläsk med löksås på Västgötaslättan.
Ja, det är det verkligen.
I en kaross som faktiskt är bland det bästa som har gjorts i modern tid.
Ja, det är det ju.
För att den är ju, eftersom den fortfarande tillverkas, så får man ju välja den.
Mm.
Men den här liksom grundkaross... Liksom,
är det widebody du pratar om?
Nej, ja, det är ju Hellcaten med widebody, tänker jag.
Mm.
Men... vanliga Hellcaten också, för det är liksom karossen som sådant som är otroligt bra. Och den masstillverkas och hej och hå, men tittar man om 40 år på den här bilen så kommer det liksom vara, det var den som också ritade om kartan.
Ja.
En modern muskelbil med 717 hästar.
Det som jag skulle kunna använda som ett argument emot det här, det är ju att alltså, jag har ju varit inne på så här, kan en bil som är liksom en rätt modell bli en klassiker. Men i det här fallet så tror jag nog att du har rätt, för att den är så pass snygg faktiskt. Så att, ja, jag tror också att det kommer bli en klassiker. Det tror jag. Absolut. Ska jag ta nästa då?
Ja.
Nästa bil är lite besläktad med min första bil, för den kommer också från GM.
Aha.
Men den är också precis som Corvetten en bil som representerar ett vägskäl i ett bilmärkes historia.
Aha.
Bilen jag tror kommer bli en klassiker i framtiden är en bil som jag faktiskt blev omkörd av häromdagen. De här är väldigt ovanliga i Sverige. Jag snackar om Cadillac CT6.
Den hade jag på min lista.
Det är sant, ja, du ser.
Jag tog bort den dock, men jag håller med dig.
Ja, det har väl inte undgått någon att Cadillac...
Så jävla snygg.
Ja. Men sen är det ju så också att Cadillac pekar ju med hela handen mot elektrifiering just nu. Och jag tror att CT6an kommer vara den sista landjåten i Cadillacs historia. Eller kanske inte den sista, men det kommer vara den sista bensindrivna landjåten i Cadillacs historia, kanske jag ska säga. Och det tror jag gör att den här kommer bli en klassiker. Eller hur?
Ja, jag håller med. Och den finns ju i CT6V. I det sport 6,2 liters.
Ja, precis.
Den är så jävla snygg.
Ja, den är otroligt ball.
Då tar jag min nästa.
Mm.
Självklart så kommer ju nya Ford Bronco First Edition bli en klassiker.
Aha, ja.
För Broncon kommer ju i en massa olika konfigurationer. Men just First Edition, där har man ju tagit det mekaniska från Badlands med grövre krängningshämmare, fjädrar etc, etc. Inredningen kommer från Outer Banks, det vill säga den lite lyxigare inredningen.
Mm.
Och det exteriöra utseendet kommer från Wild Tracken, det vill säga 35-tums däck och hej och extra breda skärmar. De har tagit det bästa från tre världar, och den är självklart redan slutsåld. Det som är lite synd, som det verkar som, är att Ford har då ruskiga problem med kvaliteten på Broncon.
Aha, fan vilket, ja, det ska inte hända 2021.
Nej, man tycker inte, speciellt inredningen som faller isär, och hardtoppen som är reklamerad på samtliga modeller.
Oj då.
Vilket gör att bilarna just nu inte får levereras, för alla taken måste bytas. Sen är det några bilar som har slinkit igenom maskhålen, eller vad man säger, så att ägarna har fått sina bilar, men tydligen så är det en massa kosmetiska missar på de här hardtoppen, som är någon extern leverantör som tillverkar, det är inte Ford själva som tillverkar hardtoppen utan någon annan show, men det är liksom
en person liksom i ett garage.
Det är jätteproblem att leva upp till förväntningarna och leveransstakten.
Han har frust och glasfiber i knäna.
Men det är typ limrester och gjutskägg. Och så, jag vet inte om de läcker kanske, men de, och de skallrar en och väsnas jättemycket. Men
klantigt Ford.
Det är lite klantigt, men tittar man på First Edition, alla Broncos är fina. Men jag tror att just First Edition kommer bli en klassiker. Den kommer bli ett samlarvärde på den.
Du har nog alldeles rätt i det. Och den tredje bilen på min lista, den är också från USA. Allt har varit från USA hittills. Ja, på något sätt så känns det lättare att liksom komma på amerikanska bilar. För att man,
håll med.
Man ser framför sig klassiker på ett liksom annat sätt än europeiska eller japanska bilar. Och det beror på att de amerikanska bilföretagen, de ritar ju bilar lite mer utifrån en förhoppning om att just de här olika modellerna faktiskt ska ha en chans att bli just ikoner. Så känns det inte riktigt som att man tänker i
Europa
och Japan, eller hur?
Ja, exakt.
Så det är väl därför som det blir mycket enklare. Den tredje bilen är hur som helst då en släkting till den du precis pratade om.
Aha.
Jag tror att Ford F-150 Raptor kommer bli en klassiker. Och anledningen, ja det är många anledningar, men en av anledningarna till att jag tror det är för att den också var ju väldigt speciell när den kom. Det var ju den första liksom högprestanda off-road pickisen som man kunde liksom knalla in hos en Ford-handlare och köpa och sen bara dra ner till Baja och bränna ur den samma dag. Och Ford har ju sålt sjuka mängder av den här bilen, vilket också gör att i framtiden kommer finnas väldigt många människor som minns den här bilen från sin barndom och ungdom. Och det bäddar ju också för ett framtida klassikerämne.
Vi hade något sånt ämne i podden för länge, länge sedan. Det här med när man var 14, mellan 12 och 14 precis. År. Och det som formar den då, det är det som sen, så att precis, många som är uppvuxna.
Lite som vi tänker på 454 Pickisen, vet du? Den är så jävla ikonisk.
Raptor, absolut kommer det bli en klassiker.
Mm, mm.
Nästa för mig, bil nummer 4, är ju, fan, jag hade ju generation 1 som veckans bil i förra veckan och var lite osäker på om den kunde bli en klassiker. Men nu har jag liksom gått och smakat på den här i en vecka och jag tror att den senaste versionen av Chrysler 300C kommer bli en klassiker. För den är liksom färdig i sin evolution. Förstår jag tänker?
Det är
liksom
så här,
de har ritat den där bilen för ett bra tag sedan, men nu har de förfinat den så mycket så att det liksom, den är otroligt snygg.
Skulle de släppa den idag utan föregångarna så skulle man bara, fy fan, det är nog den bästa bil som Chrysler har ritat. Snyggaste bilen som Chrysler har ritat. Ja. Nej, det kanske inte är. Men den är väldigt, ja, väldigt
den
bra.
Den är där uppe i alla fall.
Den är väldigt, väldigt bra.
Och liksom i ett svart eller...
Ja.
Alltså, den är så
Och som du sa förra veckan, den flörtar ju också både med gamlingarna och ungdomarna på samma jävla konstiga gång på något. Det tror jag. Nästa bil för mig är faktiskt inte från USA.
Jaha.
Jag försökte komma på ett par åtminstone som inte skulle vara därifrån. Så den är från Japan. Och den här bilen är jag ganska säker på kommer bli en klassiker, baserat på att alla den här bilens föregångare har blivit samlarbilar.
Aha.
Jag snackar om Nissan GT-R, som ju kanske inte är en bil som varken du eller jag går igång på, men den har ju blivit en levande legend, lite som Impresan eller Sierra Cosworth var på vår tid. Det vill säga, det var en bil som omges av liksom ett ikoniskt skimmer redan något år efter att den släpps på något sätt. Och som sagt, alla tidigare GTR har ju blivit samlarbilar som bara stiger i värde. Så att, den tror jag på.
Och plus att det är ju liksom vart 20 år så släpper japsarna en liksom till synes en sportbil, men det är i själva verket en supersportbil.
Ja,
och
precis.
Det här är ju en supersportbil.
Ja, det är ju det, precis. Mm.
Som den här NSX Honda, kan du ihåg den? Mittmotor i värstingen.
Ja, skitsamma. Men det är som alla japanernas supersportbilar, de andas A-hallen och inte liksom italiensk Playboy.
Nej.
Eller?
Ja.
På något jävla konstigt sätt.
Ja,
de ska
märkligt.
Drifta med deras supersportbilar.
Ja.
Eller?
För mig, min sista bil.
Ja.
En framtida klassiker nummer 5. Självklart så blir det Jeep Gladiator. Rubicon, ska jag säga.
Aha, ja.
Det är top of the line
modellen. Ja.
Mm. Och här behöver man ju egentligen bara säga en enda sak.
Mm.
Helcabbad pickis.
Mm. Mm.
Alltså apropå att den behöver ju vara liksom nydanande. Man behöver välta internet på något sätt.
Mm.
Och när Jeep då släpper en lång hjulbas, riktig pickup, men du kan plocka av tak och dörrar, då är det ingen annan som gör det. Alltså de är ensamma.
Ja. Du har jag ser inte emot det på något sätt. Jag tror att du, vet vad jag tycker det är med den? Jag tror att den också kommer ersätta lite, du vet, den gamla Defender, den på något sätt, den gamla Defender pickisarna.
Ja.
Det finns liksom den, för den är,
plus att tillvalen på den här bilen är så brutal. Alltså det finns så mycket att köpa till den här. Jag känner ju lite så här att nu är ju min Wagoneer, innan jag ens har börjat köra den som en daily driver, så är ju den bilen jag ska ha på något sätt.
Mm.
Men är det någon bil som för mig står och knackar på dörren, då blir det ju, det är ju Rubiconen på Gladiatorn.
Mm.
Men när de släpper el laddhybridvarianten, eller vad heter den?
Det är väl
elhybriden.
När
de släpper el Gladiatorn, då kommer det bli väldigt svårt för mig att inte i alla fall prova.
Ja, kul.
Mm.
Jag tänkte faktiskt avsluta med en tysk,
alltså,
som jag tror kommer bli en klassiker i framtiden. Och det skulle inte förvåna mig faktiskt om den kommer bli den första av bilarna på min lista att bli en klassiker. Trots att den i ett mycket viktigt avseende är modernare än alla de andra. För det är nämligen en elbil.
Aha.
Jag tror nämligen att Porsche Taycan kommer bli en legend ganska snart. Och det beror på att den är en väldigt tidig elsportbil.
Aha.
Som är den första elsportbilen som faktiskt ser ut så som vi vill att en potent GT-vagn ska se ut. Även om Tesla både har liksom längre räckvidd och kanske gör 0-100 snabbare, så är den inte sportig. Oavsett vad alla liksom paddelspelande, missionärsknullande IT-konsulter som leasar en Tesla vill försöka få oss att tro. Men det är ju däremot Porsche.
Uh-huh.
Och just det faktum att den är bil gör ju att den kommer ha lättare att bli en klassiker. För den kommer ha en mer naturlig plats i framtidens infrastruktur ju, på ett sätt som en Raptor inte har. Och därför tror jag att efterfrågan på en tidig Porsche Taycan kommer bli ganska stor om 20 år.
Uh-huh.
För om bara 10 år så kommer den ha ett formspråk som förvisso andas sportbil, men som kommer från en tid som vi då tycker att vi har lämnat bakom oss. Och den kommer bara bli snyggare och snyggare med åren, tror jag. Det finns säkert de som tror att Tesla S kommer bli en klassiker bara för att den liksom hade en så betydande roll i utvecklandet av hela fordonsbranschen. Men i och med att den delar samma innovativa design som liksom en Pontiac Sunfire Coupé från 2005, så den kommer aldrig bli en klassiker på det sättet.
Nej.
Helt enkelt för att den är för mjäkig.
Ja. Helt rätt.
Då alltså, tror jag nästan att en, liksom första generationens Prius har större möjlighet att bli en klassiker, trots att det är en fulare bil.
Teslarna kommer aldrig bli klassiker.
Jag tror inte det.
Men inte ens X med roliga dörrar. Nej, det blir ingen klassiker för den är mjäkig. Men Taycan, snett bakifrån. Otroligt snygg.
Den är jag vet. Den är.
Framifrån? Nej. Det är någonting som är konstigt med lyserna på en Porsche Taycan.
Ja, jag tycker den är fin.
Fan, nu kommer jag på en bil till som kanske får ersätta min Audi e-tron GT4.
Jaså?
Jag har redan tröttnat på den.
Aha, okay.
Du vet hur jag snabbt är tröttnat på bilar. Nu har det gått 5 minuter. Ja. Nu hatar jag Audin. Ja. Den är för tråkig.
Ja, ja, ja.
Smaka på den här klassiken. Mm. Toyota FJ Cruiser.
Ja, men den är inte 10 år med män.
Jo, den är tillverkas fortfarande.
Gör den det?
Min vän.
Oh, tänk när de släpper den där som el då. Mm. Då står punkan och knackar på Toyota-dörren. Ja.
Den här är så bra, så jag ska spara den till nästa avsnitt och göra en liten djupdykning i den.
Bravo! Fy fan, jag var nära att köpa en sån, det var jag inte.
Ja, men du pratade i alla fall om det.
Ja, det var det enda jag pratade om under en period. Men så var det något tråkigt svennigt istället.
Vet du vad det är dags för nu?
Nej!
Lyssnarbrev.
Ja, visst. Det är kul.
Ja. Har vi någon jingel på
det
här?
Nej, det har vi inte. Skit. Det är så mycket olika lyssnarbrev.
Det tar bara tid. Jesper har i alla fall hört av sig.
Har han gjort?
Han skriver följande. Hej, har lyssnat på er ett bra tag nu. Absolut en av de roligaste bilpoddarna. En av dem?
Ja,
Finns det fler bilpoddar?
Ja.
Jag fattar inte.
Det var Fjäsk som slog helt fel.
Att jag ska nu ge er en riktig utmaning att gissa vem jag är baserat på min bil.
Mm.
Det är en Mazda MPS 6 från 2007. Udda bil, inom parentes.
Mm.
Tror denna kommer bli svårgissad. Vad jag vill få svar på är hur gammal jag är, vad jag jobbar med, planen för bilen, vart jag bor och allt annat roligt ni kan komma på. Ni får gärna klura på varför jag har valt bilen. Fortsätt med er fantastiska podd med vänlig hälsning Jesper.
Mm.
Ja nu.
Jo.
Nu tror ju Jesper att han har satt oss på pottkanten genom att mejla in en märklig bil. Men återigen, det här är så löjligt enkelt.
Alltså det säger du. Ja. Vill du börja då eftersom du tycker att det är så jävla enkelt?
Jag tänker så här. För att göra en så professionell analys som möjligt så måste man ju börja i bilen. Och som en forensisk mordutredare så kan man ju konstatera att det här är en mycket ovanlig bil. Om Jesper skulle mörda någon så kommer det ta polisen 8 minuter innan han är gripen. För så ovanlig är bilen. Mm. För man gör bara en slag. De ser, ja, här är hjulspår. Det är Mazda.
Det är kul att du fort hamnar i mord och sådär. För där hamnade jag också väldigt fort, i mina tankar.
Är det sant?
Ja.
Ja, jag kommer återkomma till Jespers kommande kriminalitet.
Jaha, ja.
Men för jag kan känna en viss oro här. En Mazda 6 från 2007, det är ju en så kallad icke-bil. Det vill säga en bil som Mazda har tagit fram för att ta de bilointresserade från A till B.
Mm.
Nästan alla större tillverkare har ju en modell som inte ska uppröra någon. Typ Astra, Mondeo, Corolla, Octavia och så vidare.
Men det är sant, men det är inte helt... Eller det är en sak som... tar dem från A till B, men tar dem från A till B också väldigt, väldigt fort i det här fallet.
Ja, men det är det jag ska komma till. Ja, alltså en bil liksom som utseendemässigt ingen ska vända sig om efter. En bil som ska motsvara spionernas uttryck The Grey Man.
Mm.
Alltså någon som kan stå på nära håll och iaktta, men ingen ser honom. Han smälter liksom in i bakgrunden. Inget sticker ut.
En sån som i vårt fall kunde ta hamburgare 2 gånger i plugget.
Ah.
Man bara fick ta en, för mattanterna kände inte igen honom.
Exakt. Ja. Och det här är ju då första generationens Mazda 6 som kom 2002, och den byggde på samma bottenplatta som Ford Fusion. Men 2005 så kom det en förfinad och ansiktslyft Mazda 6, och i med det här så presenterade de också då prestandaversionen Mazda 6 MPS, som står för Mazda Performance Series, med en sedankaross, fyrhjulsdrift och 260 hästar.
Mm.
I Japan och USA såldes de här under namnet Mazda Speed. Visste du det?
Nej.
Och det är alltså en sån här MPS som Jesper har lagt sina tonårsvantar på. För en vanlig Mazda 6 från 2007, den ligger ju på typ 5 till kanske max 15 000 kronor. Medan den här ovanliga MPSen, den ligger på runt 40-50 papp.
Ändå mycket prestanda för pengarna.
Ja, ja. Och, men det är ju fortfarande en sleeper.
Ja, ja, verkligen.
Kolla, här kommer mormor åkande på ställ.
Mormor kommer...
Så med tanke på bilen och hur mejlet är formulerat så kan jag direkt säga att Jesper är mellan 19 till 21 år gammal. Det här är hans första bil. Och han är liksom besatt av den, vilket beror på att han ännu inte har några referensramar. Och jag kan sätta min cowboyhatt på att Jesper letade febrilt efter en Lexus IS i ungefär samma prisklass.
Ja, alltså det är inte 40, alls omöjligt.
50 000. Men då hade alla gått över 20 000 mil, plus att de lämnade ju bara 170 häst. Mm. Men sen en sen natt på pojkrummet framför någon japsforum så ploppade det upp en tråd. Har ni sett hur mycket man kan få ut av en Mazda 6 MPS? Och flera byggare vittnade då om att man kunde pressa ut över 400 häst ur den här lilla fyrcylindriga turbomotorn.
Ja, just det. Precis, ja. Mm.
Och då tänker han, det är en sån här det ska bli.
Mm.
Och för Jespers hårt arbetande akademikerföräldrar så kändes en snäll Mazda 6 som ett tryggt och lagom tråkigt första köp som de absolut kunde stå bakom.
Mm. De tänkte även att ja, men den här kan ju mamma även låna när hon ska till körträningen.
Ja.
Ja, eller?
Ja. Ja. En körträning.
Ja, men körkväll då.
men det är inte bara Mastans prestanda som Jesper har mörkat för sina föräldrar.
Nej.
För Jesper lever i ett parallellt Asian Car, DC Shoes och Monster Energy universum som fullständigt slukar pengar.
Mm.
Och Jesper har förvisso ett jobb som truckförare på Zalandos lager utanför Lund. Mm. Men lönen täcker inte på långa vägar hobbyn. Så Jesper måste ju hitta andra vägar.
Ja, lite Fast and Furious här alltså.
Ja, mammi och pappi, de tror då att Jesper jobbar extra med lite sökmotoroptimering och influencer copywriting när han sitter framför datorn på nätterna.
Mm.
Men Jesper håller på med någonting helt annat.
Mm. Mycket mörkare.
Och om kriminalitet är liksom en slippery slope ner i fördärvet, då sitter Jesper just nu högst upp på rutschkanan och dinglar med benen. Droger och vapen, det är liksom absolut ingenting för honom. Han gillar ju bilar och fart, men för att finansiera en snabb livsstil med turbobyten och stance och spark och circuit QRT-stolar, då krävs det pengar. Men som jag sa, Jesper, han ser sig inte som kriminell, men mer som en modern nätentreprenör. Han hjälpte någon polare att kränga lite delar på dark web och skar emellan lite, och det här gjorde
lite grejer. Vad för grejer? Det är oklart, eller?
Det Jesper frågade inte riktigt var grejerna kommer ifrån. Men han fick blodad tand, för om man finansierar en bilhobby med lite fräna småbrott, då känns det ju mer som Gone in 60 seconds än en hårsare som gör ett brytigt källarförråd
liksom.
Men Jesper har en polare som är mycket, mycket värre än honom. Och det är liksom lätt att haka på och stå där i bakgrunden. Men Jesper känner också pressen av att hjälpa till mer och mer hela tiden. När den här polaren, när han var 16 år, då satte han in en radannons i PROs medlemstidning där det stod i rubriken Kungaporträtt. Och sen i annonsen så stod det så här: graverade porträtt av hans majestät konung Karl den 16 Gustav. Endast 150 kronor. Och sen skickade de då ett kuvert till ovetande pensionärer. Och i kuvertet så låg det bara ett frimärke.
Aha.
Alltså ett småbedrägeri.
Mm.
Men nu har det här oskyldiga liksom övergått till planering av liksom billiga bluffabonnemang på nätet.
Ja, men är Jesper medveten om det här? Eller är det liksom hans polare som håller i taktpinnen?
Hans
liksom?
Polare håller i taktpinnen, men Jesper glider långsamt in i det här för att han kan köpa delar till bilen.
Ja.
Mm. Men Jesper står och balanserar. För han tänker liksom, Ja, snuvar man väldigt många på väldigt lite,
ja,
då är det ju knappt ett brott.
Mm, så tänker jag.
Mm, men det är det.
Avhalsgangsters.
Ja. Mm. Men tillbaka till bilen. Jesper har för avsikt att förvandla Mazdan under skalet och bygga en Time Attack Race Sleeper på 400 plus häst.
Mm.
Och på Villagatan där han bor med mamma och pappa så börjar folk undra över det där väldigt dåva ljudet när han kom åkande.
Av det stuprörs stora avgasröret.
Ja, och slutligen då. Jag sa ju att han jobbade på Zalandos lager utanför Lund som truckförare. Mm. Men det är därför att Mazda 6 MPS skriker nämligen större stad men ändå inte.
Mm.
Det jag menar är att bor man i en större stad då är grupptrycket högre att köra något mer förväntat.
Mm,
någonting okay. som alla andra har.
Mm.
Men en MPS är inte heller en bil man hittar hos en grisbonde i Skara. Så min känsla är att Jesper bor utanför en större stad. Alltså inte Malmö, kanske inte Lund, men utanför Lund, typ Eslöv.
Ah, ja.
Förstår du vad jag tänker?
Ja, jag förstår precis vad du tänker.
Eller utanför Uppsala, typ Tierp.
Ah.
Eller utanför Göteborg, typ Partille. Eller Lerum.
Väldigt Tierp-kompatibel bil här.
Ja,
jag är helt med på hur du tänker.
Ja.
Mm. Och återigen så har vi tänkt lika.
Ja.
Jag kanske har gått steget längre. ja, men, precis som du sa inledningsvis så är ju det här utan tvekan den mest udda och konstiga bilen som någon av våra lyssnare har mejlat in och berättat om att de har.
Uh-huh.
Och det är också första gången som jag som siare då och bilpsykolog faktiskt hade lite svårt i början att få grepp om vem personen som äger den här märkliga bilen är.
Uh-huh.
Det enda man med säkerhet vet gällande typen av människor som köper en Mazda MPS 6 från 2007 är att de alltid är fullständigt opolitliga dårar som ofta även har liksom schizofrena personlighetsdrag alla Dr. Jekyll och Mr. Hyde nästan känner jag.
Ja.
Och Jesper har ju bett oss att titta på några olika punkter då. Och jag tänkte börja med den första som handlar om hur gammal han är. Men för att kunna svara på det här då, så måste vi först reda ut några saker. För hur jag än försöker så kan jag till att börja med inte hitta ett existensberättigande för den här bilen.
Nej.
Inte på grund av att den liksom är en dålig bil, för det är det ju sannoliken inte. Den har ju en topphastighet original på 240 km i timmen. 0-100 går på 6,6 sekunder. Så den rör ju på sig.
Ja.
Dessutom så är det ju en japan, vilket liksom alltid borgar för god kvalitet. Men det som gör den så konstig är att den är ju ritad och tillverkad för en i mitt tycke väldigt udda och läskig målgrupp. För det här är ju en japansk version av typen Opel Vectra GTS 2,8 Turbo, med den med V6an. Det vill säga en bil som bara riktiga psykfall går och köper.
Uh-huh.
För det här är ju något så märkligt som en fabrikstillverkad sleeper, precis som du var inne på.
Uh-huh.
Vilket får mig att känna att alla som köper eller äger en sån här bil har något att dölja. Och det är precis som du också säger.
Uh-huh. Plus att jag menar, den målgruppen på bilens design, de har ju Tena inkontinensskydd. Alltså de kissar ju på sig av åldersskäl.
Ja.
Och sen har man petat i en sleeper.
Jösses motor, ja.
Ja.
Ja. Det känns som ägaren, liksom, chansen är stor att de som köper den här bilen lever ett dubbelliv.
Ja.
Man skulle till exempel kunna vara med i ja, men som morsans fall och så är kyrkokör.
Ja.
Men även han skulle kunna vara med i en kyrkokör, men bara för att kunna stjäla och blat och nattvardsvin efteråt. Som man sen då använder hemma när man utövar djävulsdyrkariter i källaren.
Uh-huh.
Där man har fångat in lillesyrans bästa kompis som man håller bunden och inlåst i en hundbur.
Det går så då.
Ja. I väntan på att man ska offra henne då till djävulen. Samtidigt då som han mumsar och blat och kör nattvardsvinet till så här tratt och slang. Det är liksom den typen av psyk som köper en
det är lammen tystnar. Liksom.
Ja, så tänker du åtminstone jag. Och det här får mig att gissa att vår djävulsdyrkarvän är strax över, ja, men han är typ 22-23.
Ja.
Det är ungefär samma ålder som du var inne på.
Ja.
Mm. Sen undrar han ju vad han jobbar med. Ja. Och jag skulle som sagt inte bli förvånad om han jobbar som typ kyrkovaktmästare. Oh. Eller att han kanske städar på ett krematorium.
Ja.
Eller något i den stilen. Jag landar nog i att han kanske jobbar på Fonus och kör likbil på dagarna.
Ja.
För döden, det är ens bästa vän om man är en person som gillar en MPS6a.
Ja.
För det är något mörkt och osunt över den här bilen.
Ja.
När det kommer till vad han har för planer för den här bilen så beror det ju på helt vad han menar. För om vi snackar om de närmsta veckorna här framöver så är ju planen för bilen att använda den för att köra ut i skogen och göra sig av med det här 18-åriga kvinnoliket som man har liggande i garaget. Men om vi pratar ur ett rent bilbyggarperspektiv då, så skulle jag inte bli förvånad om den här bilen kommer dyka upp som en vråltrimmad driftingbil på Elmia nästa år. Och då har han ju förmodligen låtit sina mörka inre krafter fått vara konstnär. Typ att han har gett bilen ett mycket ondskefullt tema. Med motivlack med så pentagram och likdelar. Motivlackar och texter på latin.
Goth-aktigt.
Ja, ett djävulsdyrkar typsnittet nummer ett. Old English. Eller
Kanske till och med så här, en airbrushad Jack Nicholson. När han kommer säga
here's Johnny.
Den på motorhuven.
Ja, just det. Den kommer naturligtvis att vara svart då. Och ha en så här rött sken under till. Inte alls omöjligt att han, trots att det här är ju en driftingbil, även monterar ett så här stereopaket i den. Så att han ska kunna lyssna på så här norsk kyrkobrännarmetall medan han sladdar runt i den enda rondellen hemma i byn. Jag tror kanske att han bor, jag har en idé om var han bor. Jag tror att Jesper följer i sin läromästares fotspår. Och jag tror därför att han kommer från samma stad som den satans dyrkande överprästen som Jesper ser upp till. Och du kanske undrar vem det är?
Ja, jag är mycket nyfiken.
Ja, så här är det. Allting började redan 1974 på Missionsförbundets konfirmationsläge på Klintagården på Öland. Där en av de frommaste eleverna var en liten rödhårig grabb från Motala som hette Magnus Bard. Idag känner vi honom som Alexander Bard, som nu blivit, nu på gamla dagar blivit en del av TV4-sekten istället. Men när samme Bard dök upp i Aftonbladet i 80-talets början så var det annorlunda. För på en bild så kan man se honom posera på en dyster kyrkogård med armarna i kors under rubriken "Här är satans kyrkans överpräst i Sverige." Och det är här inte så många som vet om det här eller kommer ihåg det här då. Förutom Jesper som, trots att han inte var född när den här artikeln skrevs då, hittade den här tidningen många år senare och insåg att den här lilla hitmakande leprekonfiguren, det var precis den personen som skulle leda Jesper genom livet. Genom sina texter och inlägg i alla de här offentliga diskussionsforumen som skulle kanta Jespers mörka uppväxt. Och Alexander Bard kom ju från Motala i Västergötland. Så jag tror att det är där vi hittar vår läskiga brevskrivare. Och jag tänker faktiskt inte utveckla det här mer än så. För jag tänker känna att jag har sagt för mycket redan. Den här typen av människor ska man hålla sig väl med, för annars står de ju där vid fotgaven en natt och viskar zoom zoom, som ju bara mastas lite läska och väldigt otydliga tagline. Så känner jag. Så jag tycker att vi har hamnat ganska lika gällande vad det här är för typ av person.
Och Motala är också utanför en större stad i form av Norrköping.
Ja, men så är det.
Jag tror att vi har en ganska exakt kombination av de här två analyserna.
Ja, så är det nog.
Så att Jesper, jag hoppas att du inte tar illa upp när du får den här dräpande, sanna bilden av dig själv.
Kastad i ansiktet.
Nej, det här är du.
Så är det.
Men mejla nu in till oss och berätta hur rätt vi hade. Är det 10 av 10 eller är det 9 av 10?
Ja,
det är väl där någonstans vi ligger. Sen har vi fått ett kul mejl också från Niklas på temat bedrägerier som vi pratade om nyligen.
Mm.
Och han skriver så här: "Hallå pågar."
Hallå pågar, en skåning kanske.
Ja, det kanske, han kanske inte menar att vi var skåningar, för det är vi är ju ganska långt ifrån skåningar.
Ja, men det är pojkar.
Ja.
På skånska.
Och jag menar,
vi är inga pågar längre, utan vi är mer gubbar.
Nej, jag menade mer att du tänker att han är en skåning som säger pågar.
Mm.
Men han tolkar inte oss som att vi är pågar.
Men han säger ju hallå.
Jag fortsätter.
Ja.
Tack för världens bästa podd.
Ja, Fan vad härligt.
Ja. Alltså är det något som biter på oss?
Så bra.
Fjäsk biter. Det är härligt.
Ja, det är underbart.
Så ska jag säga. Lyssnade på avsnitt 232 om bluffarna. Mm. Var med om exakt samma offshore-historia när en Emilia ville köpa min 8 meters husvagn för 450 000 till sin dotter som ville prova på husvagnssemester.
Men jeez, den är ännu sämre.
Den är fantastisk. Ja. Började bli misstänksam redan där. Tack för många goda skratt.
Gud vad roligt.
Hälsningar Niklas.
Ja.
Du,
yes.
Vi måste också säga att den här månaden, vi är ju fortfarande inne i september, och då har ju Hansen Racing sin septemberkampanj som går ut på att man ska handla för minst 1000 kronor på hansenracing.se, och då får man en Hansen Racing t-shirt utan kostnad till ett värde av 249 kronor. Mm. Och det här gäller då för Dealer med bilens lyssnare, och man ska använda värdekod DMB09 i kassan. Och det finns massa olika t-shirts design att välja på i massa olika färger och i massa olika storlekar.
Och det finns absolut ingen anledning att inte göra det här om du ändå ska in och handla.
Ja, och sen ska man tagga sina bilbilder på Insta och Facebook med hashtaggen Hansenvinnare, så deltar man automatiskt i utlottningen till The Most Outstanding Car, där de den sista varje månad väljer ut en vinnare som får 1000 kronor att handla för.
Yes.
På hansenracing.se. Och vill man köpa en USA-bil ny som gammal, så kan man kontakta Stefan Ernryd på Ernryd Cars. Telefonnummer 08 30 20 40. Och absolut, för du har ingenting mer som du tänkte säga.
Nej,
här ska jag tjåla om den här veckan.
Nej.
Vi måste ju slutligen då säga att Gasoline Magazine är Sveriges bästa tidskrift om man gillar den här hobbyn. Och gå in på Facebook och håll dig ajour med den här hobbyn. Och med detta ska vi också då säga, som blir sist men absolut inte minst, att Gasoline Car Show i Skokloster den 25 september är härmed avbokat. Jag upprepar, det blir inget Gasoline Car Show den 25. Vi får vänta till 2022, men då blir det en vårträff istället. Och det här då tack vare att en kvinna hånglade upp en fladdermus och därefter 500 tantra swingers i Värmland som inte kunde hålla tungorna i styr har liksom fördärvat den här träffen.
Så är det.
Mm. Tack för att ni har lyssnat.
Vi hörs om en vecka.
Hej då.
Hej då.